Kapitel 9. Hur hjulet vrider sig. Rands hjärta bultade medan han sprang och han stirrade förfärat på de kala kullar som omgav honom. Det här var inte en plats dit våren helt enkelt kom sent. Våren hade aldrig nått hit och skulle aldrig göra det. Ingenting växte i den kalla jord som krasade under hans stövlar, inte så mycket som lavar. Han kravlade sig över stenbumlingar, dubbelt så höga som han själv. Damm täckte stenen, som om inga regndroppar någonsin hade nuddat den. Solen var ett uppsvullet, blodrött klot, mer glödande än på sommarens hetaste dag och så stark att det sved i ögonen. Men den avtecknade sig mot en blygrå kittel till himmel där moln i kolsvart och silver tornade upp sig längs horisonten åt alla håll. Trots alla de virblande molnen drog inte ens en vindfläkt över marken. Och trots den dystra solen var luften svidande kall som under en bister vinter. Rand såg sig ofta om över axeln medan han sprang, men han kunde inte se förföljarna. Bara ödsliga kullar och taggiga svarta berg, många krönta av höga plymer av mörk rök som steg upp mot de sjudande molnen. Men även om han inte kunde se dem som jagade honom kunde han höra dem, tjutande bakom honom, gutturala röster som skrek i jaktens fröjd, vrålade av lust efter det blod de skulle spilla. Trollocker. De kom närmare och hans krafter var nästan uttömda. Med förtvivlans fart tog han sig upp på en knivskarp ås och sjönk sedan på knä med ett stönande. Framför honom fanns ett tvärbrant klippstup, en 1000 fot hög klippa som störtade ned i en väldig ravin. Ångande dimmor täckte ravinens botten och deras täta grå ovansida böljade i bistra vågor. Böljade och bröts mot klippan under honom, men långsammare än någon havsvåg någonsin hade rört sig. Fläckvis glödde dimman röd ett ögonblick, som om väldiga eldar plötsligt hade flammat upp under den och sedan dött. Oska mullrade i dalens djup och blixtar sprakade genom det grå, slog stundom upp mot himlen. Det var inte själva dalen som sög krafterna ur honom och fyllde det tomrum som blev kvar med vanmakt. Ur dunsterna reste sig en bergstopp, högre än någon han sett uppe i dimbergen. En bergstopp lika svart som den totala hopplösheten. Denna dystra stenspira, en dolk som hög mot himlen, var källan till hans förtvivlan. Han hade aldrig sett den förr, men han kände igen den. Minnet av den slank undan som kvicksilver när han försökte röra vid det. Men det fanns där. Han visste att det fanns där. Osedda fingrar rörde vid honom, drog i hans armar och ben, försökte dra honom mot berget. Hans kropp ryckte, redo att lyda. Hans armar och ben stelnade till, som om han trodde att han kunde borra in fingrar och tår i stenen. Spöktrådar lindade sig runt hans hjärta, drog i honom, kallade honom till berget. Tårarna tillrade ner för hans kinder och han sjönk ned på marken. Han kände hur viljan rann ut ur honom som vatten ur en otät hink. En liten stund till och sedan skulle han gå dit man kallade honom. Han skulle lyda, göra som han blev tillsagd. Men ens upptäckte han en annan känsla. Vrede. Knuffa honom och dra honom. Han var minsann inte något får som skulle hetsas in i en folla. Vreden drog ihop sig i en enda hård knut och vid den klamrade han sig fast. På samma sätt som han skulle ha klamrat sig fast vid en flotte i en översvämning. Tjäna mig, viskade en röst i hans inre. En välbekant röst. Han var säker på att om han lyssnade tillräckligt uppmärksamt skulle han känna igen den. Tjäna mig. Han skakade på huvudet i ett försök att bli kvitten. Tjäna mig. Han hötte med näven mot det svarta berget. Måtte ljuset sluka dig, Shaitan. Plötsligt låg stanken av död tätt omkring honom. En gestalt tornade upp sig över honom, klädd i en mantel med en färg som torkat blod. En gestalt med ett ansikte. Han ville inte se det ansikte som såg ned på honom. Han ville inte tänka på det ansiktet. Det gjorde ont att tänka på det. Förvandlade hans sinne till glödkol. En hand sträckte sig efter honom. Utan att bry sig om ifall han föll ner för stupet slängde han sig åt sidan. Han måste komma undan, långt bort. Han föll, fäktade i luften, ville skrika, fick ingen luft att skrika, ingen luft alls. Plötsligt befann han sig inte längre i det öde landet, föll inte längre. Brunt fjolårsgräs plattades till under hans stövlar, för honom var det som blommor. Även om de glest växande träden och buskarna på den mjukt böljande slätt som nu omgav honom saknade löv, blev han så glad åt dem att han nästan skrattade. På håll höjde sig ett ensamt berg vars topp var kluven och rämnad. Men detta berg medförde varken fruktan eller förtvivlan. Det var bara ett berg, även om det var konstigt att det låg här där inga andra berg fanns i sikte. En bred flod rann förbi berget och på en ö mitt i denna flod fanns en stad. En sådan som kunde vara hämtad ur en lekares sagor. En stad omgiven av höga murar som glimmade vita och silverne under den varma solen. Med en blandning av lättnad och glädje började han gå mot murarna. Mot den trygghet och sinnesro han på något sätt visste att han skulle finna innanför dem. När han kom närmare kunde han urskilja skyhöga torn, av vilka många förenades av förundliga gångbroar som spände över luften. Stora broar välvde över floden från båda stränderna till östaden. Till och med på håll kunde han se de utsirade stendekorationerna på dessa broar, som såg ut att vara alldeles förbräckliga för att kunna motstå det snabba vatten som forsade under dem. Bortom dessa broar låg tryggheten, en fristad. Plötsligt gick en kall kåre genom benmärgen. Hans hud blev iskall och fuktig och luften omkring honom stank, blev unken. Utan att se sig om sprang han. Sprang från förföljaren vars kalla fingrar nuddade vid hans rygg och drog i manteln. Sprang från den ljusslukande gestalten med ansiktet som... Han kunde inte minnas ansiktet, inte annat än som fasa. Han sprang och marken försvann under hans fötter, böljande kullar och flaxlätt. Och han ville tjuta som en galen hund. Staden drog sig undan framför honom. Ju snabbare han sprang, desto längre bort gled de skinande vita murarna och fristaden. Det blev mindre och mindre, tills bara en blek fläck fanns kvar på horisonten. Förföljarens kalla hand grep efter hans krage. Han visste att om de där fingrarna rörde vid honom skulle han bli vansinnig. Eller värre. Mycket värre. Och ännu medan denna visshet kom för honom snavade han och föll. Nej! Skrek han. Och grymtade till när gatstenar slog andan ur honom. Undrande reste han sig. Han stod på fästet till en av de förundliga broar han hade sett välva sig över floden. Leende människor gick förbi på ömse sidor om honom. Människor klädda i så många färger att det fick honom att tänka på en äng med vilda blommor. Vissa av dem talade till honom, men han förstod dem inte, fastän orden lät som om han borde ha gjort det. Men det anleten han såg var vänliga och människorna vinkade åt honom att fortsätta. Över bron med dess snirklar av sten, vidare mot de skinande silverstrimmiga murarna och tornen innanför. Mot den trygghet han visste väntade där. Han slöt sig till folkmassan som strömmade över bron och in i staden genom väldiga portar i höga ofläckade murar. Innanför väntade ett underland, där också den ringaste byggnad tycktes som ett palats. Det var som om byggherrarna hade blivit tillsagda att ta sten, kakel och tegel och med dem skapa en skönhet som tog andan ur dödliga män. Det fanns ingen byggnad och inget monument som inte fick honom att stirra med stora ögon. Musik flödade genom gatorna, 100 olika sånger. Men alla blandades det med folkmassans buller till en väldig glädjerik harmoni. Doften av söta parfymer och skarpa kryddor, av underbar mat och otaliga blommor låg alla i luften. Som om allting i världen som luktade gott hade samlats här. Den gata som ledde honom in i staden, bred och belagd med släta grå stenplattor, sträckte sig rakt framför honom mot stadens mitt. Vid dess slut fanns ett torn som var högre och större än något annat i staden. Ett torn så vitt som nyfallen snö. Det var i detta torn tryggheten fanns. Trygghet och den kunskap han sökte. Men han hade aldrig drömt om att få se någonting som den här staden. Det kunde väl ändå inte göra något om han dröjde bara en liten stund med att gå till tornet. Han svängde in på en smalare gata där gycklare gick bland hökare som sålde förunderlig frukt. Framför honom, i slutet av gatan, fanns det snövita tornet. Samma torn. Bara en liten stund, tänkte han, och svängde runt ett annat hörn. Också i slutet av denna gata låg det vita tornet. Envist svängde han runt ett nytt hörn och ännu ett, och var gång mötte alabastertornet hans blick. Han snurrade runt för att komma undan det och tvärstannade halkande. Framför honom fanns det vita tornet. Han var rädd att se sig om över axeln, rädd att det skulle finnas där också. Ansiktena omkring honom var fortfarande vänliga, men nu var det fyllda av sönderslaget hopp. Hopp som han hade slagit sönder. Fortfarande manade folk honom framåt med vädjande gester mot tornet. Deras ögon lyste av förtvivlad nöd, och bara han kunde häva den. Bara han kunde rädda dem. Som ni vill, tänkte han. Trots allt var det till tornet han ville. Redan när han tog det första steget framåt bleknade besvikelsen bort från människorna omkring honom och varje anlete pryddes av ett leende. De följde honom och små barn beströdde hans väg med blomblad. Han såg sig förvirrad om över axeln och undrade vem blommorna var till för. Men bakom honom fanns bara fler leende människor som uppmanade honom att fortsätta. Det måste vara till mig, tänkte han, och undrade varför det helt plötsligt inte alls verkade underligt. Men förvåningen bestod bara ett ögonblick innan den smalt bort. Allt var som det skulle. Människorna började sjunga, den ena efter den andra, tills alla hade höjt sina röster i en storslagen hymn. Han förstod fortfarande inte orden, men ett dussin sammanflätade harmonier ropade ut sin glädje och förlösning. Musikanter skuttade genom den framströmmande folkmassan, la flöjter och harpor och trummor i ett dussin olika storlekar till hymnen. Och alla sånger han någonsin hade hört vävdes in i denna. Flickor dansade runt honom och la kransar av doftande blommor över hans axlar. Lindade dem om hans hals. De log mot honom och deras glädje ökade för varje steg han tog. Han kunde inte annat än le tillbaka. Det kliade i fötterna av lust att sluta sig till dansen. Och ännu medan han tänkte så dansade han. Tog stegen i dansen som om han hade kunnat den sedan han föddes. Han kastade huvudet bakåt och skrattade. Hans fötter var lättare än de någonsin hade varit när han dansade med... Han mindes inte med vem, men det verkade inte viktigt. Det är ditt öde, viskade en röst i hans huvud, och rösten var en slinga i lovsången. Folkmassan bar honom som en kvist på en vågkam, strömmade in på ett ofantligt torg mitt i staden. och för första gången såg han att det vita tornet reste sig från ett väldigt palats av vit marmor, skulpterat snarare än byggt, med svängda väggar, rundade kupoler och smäckra spiror som sträckte sig mot himlen. Alltihop fick honom att flämta till av vördnad. Breda trappor av ofläckat vit sten ledde upp från torget, och vid foten till denna trappa stannade folkmassan, men sången ljöd än högre. De brusande rösterna bar hans fötter. "Ditt öde", viskade rösten, och nu var den enträgen, ivrig. Han dansade inte längre, men inte heller stannade han. Utan att tveka gick han upp för trappan. Det var här han hörde hemma. Slingornament täckte de massiva dörrarna högst upp i trappan. Ett arbete så invecklat och utsökt att han inte kunde föreställa sig en mejsel fin nog att göra det med. Porten slogs upp och han gick in. Den slog igen bakom honom med ett ekande brak som en åskskräll. "Vi har väntat på dig", väste Myrdrailen. Rand satte sig kapprak, kippade efter luft och darrade, stirrade. Tam låg fortfarande i sängen och sov. Långsamt lugnade hans andhämtning ned sig. Halvt uppbrända vedklabbar pyrde i eldstaden och en bra glödbädd var upprakad mot brasredskapen. Någon hade varit där för att se till brasan medan han sov. Vid hans fötter låg en filt där den hade ramlat när han vaknade. Tams spår var också borta och någon hade hängt upp hans och Tams mantlar vid dörren. Han torkade kallsvetten ur ansiktet med en inte alltför stadig hand och undrade om det här med att nämna den svartes namn i en dröm påkallade hans uppmärksamhet. Som det gjorde om han yttrade det när man var vaken. Skymningen mörknade utanför fönstret. Månen hade gått upp, rund och fet. Och över dimbergen gnistrade kvällsstjärnorna. Han hade sovit bort hela dagen. Han gned ett ömmande ställe i sidan. Tydligen hade han sovit med svärdshjältet mot bröstkorgen. Med tanke på detta, på hur hungrig han var och på den natt han hade varit med om, så var det inte konstigt att han hade drömt mardrömmar. Det kurrade i magen och han reste sig stilt och gick fram till bordet där mor Alvear hade lämnat prickan. Han drog den vita servetten åt sidan. Trots att han sovit så länge var köttbuljongen fortfarande varm, liksom det knapriga brödet. Det syntes tydligt att detta var mor Alvears verk. Det var en ny bricka. När hon väl hade bestämt sig för att man behövde ett mål varm mat gav hon sig inte förrän man hade det i magen. Han hällde i sig lite buljong och det var knappt att han tog sig tid att lägga kött och ost mellan två brödskivor innan han stoppade in alltihop i munnen. Han åt i stora tuggor medan han gick fram till sängen. Mor Alvear hade tydligen tagit hand om Tam också. Tam var avklädd och nu var hans kläder rena och låg prydligt hopvikta på nattduksbordet och filten var uppdragen under hakan. När Rand rörde vid faderns panna öppnade denne ögonen. "Så där är du, pojk. Marin sa att du var här, men jag kunde inte ens sätta mig upp för att se efter. Hon sa att du var så trött att hon inte kunde väcka dig bara för att jag skulle få titta på dig. Inte ens Bran kan få sin vilja fram när hon har bestämt sig." Chams röst var kraftlös, men hans blick var klar och stadig. Ace Dan hade rätt, tänkte Rand. Med lite vila skulle han vara lika frisk som någonsin. "Vill du ha något att äta? Mor Alvear lämnade en bricka." "Hon har redan givit mig mat. Om man kan kalla det mat. Vägrade att ge mig annat än buljong. Hur skulle man kunna undvika mardrömmar om man inte har mer än buljong i..." Tam stack ut ena handen under täcket och rörde vid svärdet som Rand hade vid bältet. så då var det ingen dröm. När Marin sa att jag var sjuk så trodde jag att jag hade... Men du har klarat dig. Det är allt som spelar någon roll. Hur gick det med gården? Rand tog ett djupt andetag. Trollockerna dödade fåren. Jag tror att de tog kon också. Och huset behöver rengöras ordentligt. Han lyckades få fram ett litet leende. Vi hade större tur än de flesta. De brände halva byn. Han berättade allt som hade hänt för Tam, eller åtminstone det mesta. Tam lyssnade noga och ställde skarpsinniga frågor, så Rand upptäckte att han blev tvungen att berätta om hur han hade återvänt från skogen till huset. Och då måste han också berätta om den troll och han hade dödat. Han måste berätta att Ninive hade sagt att Tam var döende som förklaring till att Ace Sedan hade sett till honom och inte klokfrun. Det fick Tam att göra stora ögon. En Ace Sedan i Imonswall. Men Rand tyckte inte att han behövde berätta om varje steg på flykten från gården. Om sin rädsla eller om myrdrailen på landsvägen. Sannligen inte om sina mardrömmar när han sov in till sängen. Särskilt fann han ingen anledning att nämna det Tam sagt i feberyran, inte än. Men Moraines berättelse, den gick det inte att undvika. Den där historien kunde en lekare vara stolt över, muttrade Tam när han var färdig. Vad vill trollocker er tre? Eller den svarte, ljuset hjälpa oss. Tror du att hon ljög? Mäster Alvear sa att hon berättade sanningen om att bara två gårdar blev anfallna. Och om Mäster Luhans hus och Mäster Cawthons. Tam låg tyst en stund innan han svarade. Berätta vad hon sa. Och just de ord hon använde, precis som hon sa dem. Rand ansträngde sig. Vem kunde minnas exakt vilka ord de hade hört? Han bet sig i läppen och kliade sig i huvudet. Och bit för bit fick han fram det så gott han mindes. Jag kan inte komma på mer, avslutade han. Vissa saker är jag inte så säker på att hon inte sa annorlunda. Men det är i alla fall nära. Det duger. Det måste det, inte sant? Age Sedar är sluka, förstår du. De ljuger inte, inte rent ut. Men den sanning som en Ace Sedai berättar är inte alltid den sanning man tror. Var försiktig i deras närhet, pojk. Jag har hört sagorna, genmälde Rand. Jag är ingen barnunge. Inte alls, inte alls. Tam suckade tungt. Och så ryckte han retligt på axlarna. Jag borde i alla fall följa med dig. Världen utanför Tjufloden är inte alls som Imonswall. Det kunde ha tagit som en förevändning att fråga Tam om hans färder och allt det där andra. Men Rand tog inte chansen, för han blev helt förbluffad. Är det allt du har att säga? Jag hade trott att du skulle försöka övertala mig att låta bli. Jag trodde att du hade 100 skäl till att jag inte skulle ge mig av. Han insåg att han hade hoppats på att Tam skulle ha 100 invändningar, och 100 bra invändningar dessutom. Kanske inte 100, sa Tam och fnös. Men några kom ju för mig. Det är bara det att de inte duger mycket till. Om trollockerna är efter dig är du tryggare i Tar Valon än du någonsin kan vara här. Kom bara ihåg att vara försiktig. Ace Sedar gör saker av sina egna skäl. Och det är inte alltid de skäl man tror. Lekaren sa ungefär samma sak, sa Rand långsamt. Då vet han vad han pratar om. Lyssna du noga. Tänk grundligt och vakta din tunga. Det är goda råd så fort man ska utanför Tjufloden. Men särskilt om man har med Ace Sedar att göra. Och med väktare. Berättar du något för Len så har du så gott som berättat det för Moraine. Om han är väktare är han bunden vid henne, lika visst som att solen gick upp i morse. Och han kommer inte att ha många hemligheter för henne, om några. Rand visste inte mycket om banden mellan Ace Sedar och väktaren, trots att de spelade en stor roll i alla sagor om väktare han någonsin hade hört. Det hade någonting med kraften att göra. En gåva till väktaren eller kanske något slags utbyte. Enligt sagorna fick väktarna alla möjliga fördelar av det. Deras skador läkte snabbare än för andra människor och de klarade sig längre utan mat, vatten och sömn. Förmodligen kunde de ana sig till trollocker om de var tillräckligt nära. Och dessutom andra av den svartes underhuggare, vilket förklarade att Lärn och Moraine hade kunnat försöka varna byn före anfallet. Vad Ace Sedana fick ut av det sa sagorna ingenting om, men han var inte beredd att tro att de inte fick ut någonting. Jag ska vara försiktig, sa Rand. Jag önskar bara att jag visste varför. Jag begriper ingenting. Varför jag? Varför vi? Jag önskar också att jag visste, pojk. Blod och aska. Jag önskar att jag visste. Tam suckade tungt. Nå, det är väl ingen mening med att försöka lägga tillbaka ett krossat ägg i skalet, antar jag. När måste ni ge er iväg? Jag är nog på fötter om en dag eller två. Och då kan vi se om det går att skaffa en ny jord. Oren Daughtry har en del bra boskap han kanske kan tänka sig att skiljas från, när det nu ändå inte finns något bete. Och det har John Thane också. Moraine, Ace Sedan sa att du måste stanna i säng. Flera veckor, sa han. Tam öppnade munnen, men Rand fortsatte. Och hon har pratat med mor Alvear. Jaså. Ja, jag kanske kan få Marin att ändra sig. Men Tam verkade inte ha större hopp om saken. Han gav Rand en skarp blick. Du svarar så undvikande att jag tror att du måste ge dig iväg snart. Imorgon eller i natt. I natt, sa Rand dämpat, och Tam nickade sorgset. Ja. Ja, om det måste göras så är det väl bäst att inte vänta. Men vi får se hur det blir med veckor. Han drog i filten med mer retlighet än styrka. Jag kanske följer efter om ett par dagar ändå. Kommer ikapp er på vägen. Vi får se om Marin kan hålla mig kvar i sängen när jag vill upp. Det knackade på dörren och Lärn stack in huvudet i rummet. Ta adjö snabbt, fåraherde, och kom. Det kan bli bråk. Bråk, sa Rand, och väktaren morrade otåligt åt honom. Kom nu. Rand nappade snabbt åt sig manteln. Han började spänna av sig svärdet, men Tam höjde rösten. Behåll det. Du kommer förmodligen att ha större nytta av det än jag. Men om ljuset vill får ingen av oss användning för det. Ta hand om dig, pojk. Hör du det? Utan att bry sig om Lärns fortsatta muttranden böjde sig Rand ned för att omfamna Tam. Jag kommer tillbaka, det lovar jag. Visst gör du det. Tam skrattade. Kraftlöst återgäldade han omfamningen och avslutade med att klappa Rand på ryggen. Det vet jag. Och jag ska ha dubbelt så mycket får åt dig att ta hand om när du kommer tillbaka. Gå nu innan den där karl gör sig själv illa. Rand försökte dröja sig kvar, försökte hitta ord för den fråga han inte ville ställa. Men Lärn gick in i rummet, högg tag i hans arm och drog ut honom i gången utanför. Väktaren hade tagit på sig en doft grågrön brynja av metallfjäll. Hans röst var sträv av irritation. Vi måste skynda oss. Förstår du inte ordet bråk? Utanför rummet väntade Mert, klädd i mantel och jacka och med bågen i handen. Vid midjan hängde ett koger. Han stod och gungade oroligt på hälarna och hela tiden sneglade han mot trappan med vad som föreföll vara lika delar otålighet och rädsla. Det här är inte alls som i sagorna, eller hur, Rand? Sa han hest. Vad är det för bråk? Undrade Rand. Men väktaren sprang före honom istället för att svara, tog trappstegen två i taget. Mert rusade efter honom med en snabb gest åt Rand att följa med. Han tog på sig manteln och han sedan i fatt om en trappa ned. Bara ett svagt ljus lyste i skänkrummet. De flesta ljusen hade brunnit ut och resten bara flämtade. Det var bara de tre i rummet. Mert stod vid ett av de två fönstren mot gatan och kikade ut, som om han försökte undvika att bli sedd. Len höll dörren på glänt och tittade ut på gården. Rand undrade vad det var de tittade på och gick bort till Len. Väktaren muttrade åt honom att vara försiktig, men han öppnade dörren lite till för att också Rand skulle få plats att titta ut. Till en början var han inte säker på vad han såg. En skara bybor, kanske tre dussin, stod i en klunga runt den utbrända återstoden av gårdfarihandlarens vagn, och några av dem bar facklor som förjagade nattmörkret. Moraine stod vänd mot dem, med ryggen mot värdshuset, lite vårdslöst lutad mot sin stav. Harry Coplin stod främst i skaran tillsammans med sin bror Dahl och Billy Congar. Sam Bew var också där, och han såg olustig ut. Rand häpnade över att se Harry hötta med näven åt Moraine. "Ge er av från Emonds Wall", skrek den vresige bonden. Ett par röster i folksamlingen tog efter honom, men tveksamt, och ingen steg fram. I skydd av en folksamling var de kanske beredda att trotsa en Ace Sedé, men ingen av dem ville skilja sig från mängden. Inte inför en Ace Sedé som hade alla skäl att förtörnats. "Ni drog hit i där odjuren", vrålade Dahl. Han viftade med facklan över huvudet och skrik hördes. "Ni drog hit dem, och det är ert fel." Dahls kusin Billy ledde ropen. Harry satte armbågen i sidan på St. Bew, och den gamle taktäckaren snörpte ihop munnen och gav Harry en sned blick. "De där varelserna, de där trollockerna dök inte upp förrän ni hade kommit", muttrade sen, knappt så högt att det hördes. Han svängde vresigt med huvudet av och an, som om han önskade att han vore någon annanstans och letade efter ett sätt att komma dit. "Ni är en Ace Sedé. Vi vill inte ha sådana som ni i Tjofloden. Ace Sedé för olycka med sig. Om ni stannar kommer ni bara att dra hit mer." Hans tal lockade inte fram något svar från de samlade byborna, och Harry blängde argt. Han slet plötsligt åt sig Dahls fackla och hötte med den mot henne. "Ge er av", skrek han, "annars röker vi ut er." Det blev dödstyst, bortsett från lite skrapanden av fötter när männen drog sig undan. Folk från Tjofloden kunde slåss om de blev anfallna, men våld var inte vanligt, och det var också främmande för dem att hota folk, annat än att stundom hötta med näven. Sam Bew, Billy Congar och Harry Coplin och hans bror blev ensamma i främsta ledet. Billy såg ut som om han också ville backa undan. Harry ryckte olustigt till när han märkte hur lite stöd han hade, men han hämtade sig snabbt. "Ge er iväg", skrek han igen. Dahl tog efter ropet och Billy gjorde likadant fast svagare. Harry blängde på de andra. De flesta i folkmassan undvek att möta hans blick. Plötsligt kom Bran Alvear och Harold Luhan fram ur skuggorna, stannade ett stycke ifrån såväl Ace Sedén som folksamlingen. I ena handen höll borgmästaren vårdslöst den stora trähammare han använde för att driva in sprunttappar i ölfat. "Var det någon som föreslog att mitt värdshus skulle brännas ned?" undrade han lent. Bröderna Coplin tog ett steg bakåt, och sen Bew drog sig undan från dem. Billy Congar försvann in i folkmassan. "Nej, det var det inte", sa Dahl snabbt. "Det sa vi aldrig, Bran, borgmästaren." Bran nickade. "Då kanske jag hörde er säga att ni skulle skada gäster på mitt värdshus." "Hon är en Ace Sedé", började Harry argt. Men han avbröt sig när Harold Luhan rörde på sig. Smeden bara sträckte på sig, höjde sina grova armar över huvudet och knöt i väldiga nävarna tills det knakade i knogarna. men Harry såg på bjässen som om denna hade skakat en av nävarna under näsan på honom. Harold la armarna i kors över bröstet. Förlåt mig, Harry. Det var inte meningen att avbryta dig. Vad tänkte du säga? Men Harry, som stod med axlarna uppdragna, som om han försökte dra sig in i sig själv och försvinna, tycktes inte ha mer att säga.
Jag förvånas, gott folk, mullrade Bran.
Pert Alcar, din pojke fick benet brutet i natt. Men idag såg jag honom stödja på det. Efter hennes hjälp. Eward Candwin, du låg på mage med ett skärsår i ryggen som en fisk färdig att rensas tills hon la händerna på dig. Nu ser det ut som om du fick såret för en månad sedan. Och om jag inte misstar mig blir det knappt ett ärr. Och du sen?
Taktäckaren började dra sig tillbaka in i folkmassan men hejdade sig, olustigt fången av Brands blick.
Jag skulle bli upprörd över att se någon alls från byrådet här sen, men mest av alla dig. Du skulle fortfarande ha armen dinglande längs sidan och obrukbar, bara brännsår och svullnader om det inte vore för henne. Tacksamhet kanske du inte känner, men har du ingen skam i kroppen?
Sen lyfte höger hand till hälften och vände sedan argt bort blicken från den.
Jag kan inte förneka det hon gjorde, muttrade han, och det lät som om han skämdes. Hon hjälpte mig och andra, fortsatte han med vädjande stämma. Men hon är en Aes Sedai, Bran. Om trollockerna inte kom på grund av henne, vad kom de då för? Vi vill inte ha Aes Sedai i Tjuvfloden. De kan få hållas med sina olyckor någon annanstans.
Och då ropade ett par män som stod tryggt långt bak i folkmassan.
Vi vill inte ha Aes Sedai här. Skicka bort dem. Driv ut dem. Varför kom de om inte för hennes skull?
Brands min blev allt bistrare. Men innan han hunnit säga något höjde Moraine plötsligt sin snidade stav över huvudet. Snurrade den med båda händerna. Rand flämtade till och detsamma gjorde byborna. För en väsande vit låga slog ut från stavens båda ändar. Stod rakt ut som spjutspetsar trots att staven snurrade. Till och med Bran och Harrel drog sig undan från henne. Hon sträckte armarna rakt ut framför sig. Höll staven parallellt med marken. Men fortfarande lågade den vita elden. Sken starkare än facklorna. Männen ryggade tillbaka, höll upp händerna för att skydda ögonen mot denna svedande lyskraft.
Är detta vad som har hänt med Aemons blod?
Aes Sedais röst var inte hög, men den överröstade alla andra ljud.
Små människor som käbblar om rätten att gömma sig, som kaniner. Ni har glömt vilka ni är. Glömt vad ni är. Men jag hade hoppats att något ännu skulle bestå. Något minne i blod och ben. Någon rest som kan stålsätta er mot den långa natt som stundar.
Ingen sa något. Bröderna Copplin såg ut som om de aldrig mer ville öppna munnen.
Bran sa. Glömt vilka vi var. Vi är vad vi alltid har varit. Hederliga bönder, herdar och hantverkare. Folk från Tjuvfloden.
I söder, sa Moraine, flyter den flod som ni kallar Vita floden. Men långt bort i öster kallas den fortfarande vid sitt rätta namn. Main Therundrel. På det gamla språket betyder det Bergahems vatten. Glittrande vatten som fordon forsade genom ett skönt och tappert rike. För 2000 år sedan rann Main Therundrel förbi stenmurarna till en stad. Så skön att skåda att ogiernas stenhuggare kom hit för att förundras. Gårdar och byar fanns överallt här. liksom i det som ni kallar skuggskogen och bortom den. Men alla dessa människor tänkte på sig själva som Bergahems folk, Mainferens folk. Deras kung var Aemon Alcar Althorin, Aemons son av Car, son av Thorin. Eldren ej Ellen ej Carlan var hans drottning. Aemon, en man så orädd att den största hyllning till en mans mod någon kunde ge, också bland hans fiender, var att säga att han hade Aemons hjärta. Eldren, så skön att det sades att blommorna slog ut för att få henne att le. Järvhet och skönhet, vishet och en kärlek som inte döden kunde söndra. Om ni har hjärta så gråt för dem, för att vi har mist dem, för att vi har mist också minnet av dem. Gråt för att vi har mist deras blod. Så tystnade hon och ingen sa något. Rand var lika trollbunden som folkmassan där ute. När hon återhöjde rösten insöp han hennes ord och likadant gjorde alla andra. I nästan 200 år hade troll och krigen härjat hela världen, och var striden än rasade var den röda örnen, Maintharens baner, i främsta ledet. Maintharens män var ett törne i den svartes fot och en tagg i hans hand. Sjung om Maintharen som aldrig böjde sig för skuggan. Sjung om Maintharen, svärdet som inte kunde brytas. De var långt borta, Maintharens män, på Beckars fält som kallades blodfältet, när de nåddes av budet att en troll och armé tågade mot deras hem. De var för långt bort för att kunna göra annat än invänta nyheten att deras land hade dött, ty den svartes styrkor tänkte göra ned det helt. Döda den mäktiga eken genom att hugga av dess rötter. För långt bort för att göra annat än sörja. Men det var män från Bergahem. Utan tvekan, utan tanke på hur långt de måste färdas, drog de bort från det slagfält där de vunnit sina segrar, ännu täckta av damm och svett och blod. Dag och natt marscherade de, ty de hade sett den fasa en troll och armé lämnade efter sig, och ingen av dem kunde sova medan denna fara hotade Maintharen. De drog fram som om deras fötter haft vingar, marscherade längre och snabbare än deras vänner hade hoppats eller deras fiender hade fruktat. En annan gång skulle enbart denna marsch ha givit upphov till sånger. När den svartes härar svepte ned över Maintharens land möttes de av männen från Bergahem som stod med ryggen mot Tarandrel. Någon av byborna höjde ett litet hurrarop, men Moraine fortsatte som om hon ingenting hade hört. Den här som mötte Maintharens män var nog för att förskräcka den järvaste. Korpar fördunklade himlen, trollocker förmörkade landet. Trollocker och deras mänskliga förbundna, trollocker och mörkvänner, 10 000 sinom 10 000, och svartfurstar att leda dem. Om natten var deras lägereldar fler än stjärnorna. Och med gryningen kunde man urskilja Bay Elsemons baner i deras främsta led. Bay Elsemon, skuggans hjärta. Ett uråldrigt namn på lögnernas fader. Den svarta hade inte befriats från sitt fängelse i Sheol Gul. Ty om så hade skett kunde inte människornas samlade härar ha stått emot honom. Men kraft fanns det. Svartfurstar och en ondska som berättigade det ljusslukande baneret. Och de män som stod inför det blev kalla in i själen. Dock visste de vad de måste göra. Deras hemland låg på andra sidan floden. De måste hålla Bergahem mot herren och den kraft som åtföljde den. Eamon hade skickat ut budbärare. De hade blivit lovade hjälp om de i blott 3 dagar kunde hålla stånd vid Tarandrel. Hålla stånd i 3 dagar mot en herr som borde ha övermannat dem den första timmen. Men på något sätt, genom blodiga anfall och förtvivlat motstånd, höll de stånd 1 timme, 1 andra timme och 1 tredje. I 3 dagar stred de, och trots att marken runt om var som en slaktares bakgård gav de inte vika, lät ingen korsa Tarandrel. Den 3:e natten hade ingen hjälp kommit och ingen budbärare, och de stred vidare ensamma. I 6 dagar. I 9. Och den 9:e dagen kände Eamon den bittra smaken av svek. Ingen hjälp kom och de kunde inte längre hålla broarna. Vad gjorde det? Undrade Harry. Facklorna flämtade i den kalla nattbrisen, men det var ingen som drog manteln om sig. Eamon gick över Tarandrel, sa Moraine, och brände broarna bakom sig. Och till hela landet skickade han bud om att hans folk skulle fly, för han visste att den kraft som följt med trollockerhorden skulle finna ett sätt att ta sig över floden. Ännu medan budbärarna lämnade slagfältet började trollockerna korsa floden. Och Maintharens soldater tog åter upp striden för att med sina liv köpa den tid de kunde för att ge sitt folk möjlighet att fly. I staden Maintharen ledde Eldren flykten till de djupaste skogarna och till bergens fästningar. Men vissa flydde inte. Först i en rännil, sedan i en flod och till sist som en stormflod gick män. Inte till tryggheten, utan för att sluta upp i striden och slåss för sitt land. Herdar med bågar, bönder med högafflar och skogshuggare med yxor. Kvinnorna kom också. Tog de vapen de kunde finna och gick sida vid sida med sina män. Ingen av dem som gav sig ut på denna marsch trodde att de skulle återvända. Men det var deras land. Det hade varit deras fäders land och skulle bli deras barns land. Det gick för att betala priset. Inte ett steg av marken gav de upp förrän det var sölat av blod. Men slutligen drevs Maintharens här tillbaka, hit till den plats som ni nu kallar Eamon's Wall. Och här omringades de av trollockernas horder. I hennes röst fanns ljudet av kalla tårar. Döda trollocker och liken av människoförrädare tornade upp sig i berg, men ständigt kom fler över dessa vallar av lik i vågor av död utan ände. Slutet kunde blott bli ett. Ingen man eller kvinna som hade stått under den röda örnens baner när dagen grydde levde ännu när natten föll. Det svärd som inte kunde brytas hade splittrats. I Dimbergen, ensam i den övergivna staden Maintharen, kände Eldren hur Eamon dog, och hennes hjärta dog med honom. Och där hennes hjärta funnits, återstod nu blott en törst efter hämnd. Hämnd för hennes älskade, hämnd för hennes folk och land. Driven av sorg sträckte hon sig efter urkällan och slungade kraften mot trollockernas armé. Och där dog svartfurstarna var de än befann sig, i hemliga rådslag eller när de äggade sina soldater. På ett ögonblick fattade svartfurstarna och generalerna för den svartes härar eld. Lågorna slukade deras kroppar och fruktan slukade deras armé som nyss varit segerrik. Nu sprang de som vilda djur för en skogsbrand utan tanke på annat än att fly. Åt norr och söder flydde de. Tusentals drunknade när de försökte korsa Tarandrel utan svartfurstarnas hjälp. Och vid Maintharandrel rev de broarna i skräck för det som kanske förföljde dem. Var de än fann människor dräpte de och brände. Men det som drev dem var tvånget att fly. Slutligen fanns ingen av dem kvar i Maintharens land. De skingrades likt damm för en virvelvind. Den slutliga hämnden gick långsammare, men den kom när de rändes ned av andra folk, av andra härar i andra länder. Av dem som dräpt vid Amon's Wall fick ingen leva. Men det pris Maintheren betalade var högt. Eldren hade nedkallat mer av kraften än någon människa kan bruka utan hjälp. Så som fiendens härförare dog, dog också hon. Och de eldar som slukade henne slukade också den övergivna staden Maintheren. Också dess sten ända ned till berggrunden. Men folket hade räddats. Ingenting fanns kvar av deras gårdar, byar och mäktiga stad. Vissa skulle ha sagt att ingenting återstod dem. Ingenting annat än att fly till andra länder där de kunde börja om. De sa inte så. För sitt land hade de betalat ett pris i blod och hopp som aldrig förr hade betalats. Och nu var de bundna vid denna jord med band som var starkare än stål. Andra krig härjade deras land under kommande år, tills deras hörn av världen slutligen glömdes och de själva hade glömt krig och krigets seder. Maintheren återuppbyggdes aldrig. Dess höga torn och sålande fontäner blev en dröm som sakta bleknade ur folkets minnen. Men det, deras barn och deras barnbarn höll fast vid det land som var deras. De höll fast vid landet när långa århundraden hade sköljt bort minnet av varför de höll fast. De höll fast vid landet tills det som finns kvar är ni, här, idag. Gråt över Maintheren. Gråt över det som är förlorat för alltid. Elden på Moraines stav slocknade och hon sänkte den, som om den hade vägt 100 pund. På en lång stund hördes ingenting annat än vindens jämmer. Sedan trängde sig Pert Alcar förbi bröderna Copplin. Jag vet inte hur det är med er berättelse, sa han. Jag är inget törne i den svartes fot och inte lär jag bli det heller. Men min will kan gå tack vare er och därför skäms jag över att vara här. Jag vet inte om ni kan förlåta mig. Men vare sig ni kan det eller ej tänker jag gå. Och vad mig anbelangar kan ni stanna i Amon's Wall så länge ni vill. Han böjde snabbt på huvudet, nästan som om han bugade sig och trängde sig bort genom folkmassan igen. Så började andra muttra, komma med skamsna ursäkter innan också de slank iväg, den ena efter den andra. Vresiga och argt blängande såg sig bröderna Copplin om i skaran och försvann in i natten utan ett ord. Billy Congar hade försvunnit redan före kusinerna.
Lan drog undan Rand och stängde dörren.
Nu går vi, pojk.
Väktaren började gå mot värdshusets bakdörr.
Kom nu båda två, skynda er.
Rand tvekade och utbytte en undrande blick med Matt. Så länge Moraine hade berättat om Maintheren kunde inte ens mäster Alvears Durranhingstar ha släpat bort honom. Men nu var det någonting annat som höll fast hans fötter. Detta var den verkliga begynnelsen. Att lämna värdshuset och följa efter väktaren ut i natten. Han skakade på sig och försökte uppamma lite beslutsamhet. Han hade inget annat val än att ge sig av. Men han skulle komma tillbaka till Amon's Wall, hur lång resan än blev och hur långt bort den än förde honom.
Vad väntar ni på? Frågade Lan från dörren som ledde ut från skänkrummet.
Matt ryckte till och skyndade fram till honom.
Rand försökte övertyga sig själv om att han stod i början av ett stort äventyr när han följde efter dem genom det mörka köket och ut på stallplanen.